Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Underbart spel. Och vem är det, tror ni? Jo visst, Magnus Wislander.
386 landskamper gjorde Magnus Wislander, utsett i hela 1900-talets främsta handbollsspelare.
Och kärleksbombad i avsnitt 277 som fick avsnittsnamnet just Tidernas spelare.
Ja, av lätt insedda skäl. Slangen ju kallad flerfärdig världs- och Europamästare och Radiosportens expertkommentator i nyligen avslutade hemmavärldsmästerskapet där ju Sverige missade medalj. Det var en tung avslutningshelg. Förlust i semi mot Frankrike och mot Spanien i bronsmatchen.
Men Tommy Körberg, han dök upp i alla fall som vi önskade i Tele2 Arena.
Ja, det blev ju ändå stad i ljus.
Så blev det. 386 landskamper gjorde också Janne Hedengård för svenska volleybolllandslaget, passaren och lagkaptenen i det svenska silversuccélaget i EM i den då nybyggda Globen. Oj, han hade känsla i sina fingertoppar.
209?
Nej, 1989 var det, va? Eller? Vad menar du?
Det var då du, Lasse, kärleksbombade volleyboll i Globen 1989.
Aha, just det.
Nu i ishockey och 386 målgivande passningar svarade HV71-legendaren Johan Davidsson för under sin karriär i elitserien, nuvarande Svenska Hockeyligan, och därmed är han tidernas assistkung.
386 assist var det. Så många gjorde Esa Tikkanen under sin NHL-karriär, och finländaren som var med om Edmonton Oilers storhetstid på 80-talet och utgjorde en briljant trio tillsammans med landsmannen Jari Kurri och
Gretzky!
Veckans Wayne! Veckans Wayne! Där är den!
Äntligen 386, eller 386, så inleds postnumret i Färjestaden på Öland. Innebandyklubben där, som numera heter Kalmarsund, blev 2007 första lag från Öland, alla sporter inkluderade, att avancera till högsta ligan. Och jag vågar nog påstå att Färjestadens mest kände spelare är Kim Nilsson, innebandyvirtuosen, som ju jag under min ideella tid med AIK innebandy var med och värvade. Jag kommer nog aldrig glömma den lunchen med Kim, lillebror, mamma och dessutom pappa då, med tårar i ögonen på mamma när Kim skrev på för AIK att flytta hemifrån.
Mm, vackert. Veckans Vasalopp, vad har du för någonting där att bjuda på?
Alltid redo på den punkten, inte minst i samarbete med Håkan då, och sånt som vi vet. Varje vecka fram till årets lopp, Vasaloppet går ju första söndagen i mars. Vi pratar ju senast om att det finns en hel del tuffa uppförsbackar i loppet, inte minst i starten. Men loppet går ju även på flacken, plant. Och det gör det under 38,6 kilometer av loppet.
386 euro i minuten uppges Cristiano Ronaldo tjäna i sitt nya galna avtal för saudiska Al Nassr, alltså motsvarande över 4000 kronor i minuten, dygnet runt, året runt, om man bryter ner det här enorma avtalet på det sättet.
Ja, det här är helt galet. Alltså, det här blir, om vi tar på en sporthuset timme 60 minuter, så där runda slängar en kvarts miljon bara under en sändning av sporthuset. Mm. Det är det.
Bara de inte övriga lyssnare börjar resa anspråk på ersättning för att lyssna. Vi hoppas i alla fall att Ronaldo med den ersättningen lyssnar noga.
För här kommer nu avsnitt 386
av Sporthuset
med Lasse Granqvist,
Tommy Åström
och Jens Fjällström.
Jag och Tommy sitter i ett härligt luftigt konferensrum här på Clarion Sign, och det är David Wiklund som har hjälpt oss igen.
Du Tommy, jag såg dina sociala medier, var mycket aktiv här i helgen på en friidrottstävling, så jag kan tänka mig att du är friskskriven sen tid tillbaka. Du missade ju förra veckans avsnitt.
Eller att hela svenska friidrottseliten just nu ligger nerbäddade med någon magsjuka.
Ja. Ja, men alltså, ja, det blev rakt in i Sätrahallen där med fina svenska friidrottsresultat direkt. Och jag tänkte på det apropå introt här. Erik Dahlberg skickade ju också, det kom inte med här i starten, men 386 som i 38,6 sekunder, det gällande svenska friidrottsrekordet på korta stafetten, 4x100 meter från Atlanta OS 96. Och där var ju Peter Karlsson med, Alingsåslöparen, som hade ett stort år då 96 och faktiskt har haft svenska rekordet på både 60 och 100 meter. Fram till nu då Henrik Larsson från IF Göta Karlstad slog 60 meters rekordet efter ett väldigt fint lopp där i Sätrahallen, och mycket annat också. Tobias Monter hoppade enormt bra. Och nu är det dags för Duplantis också. Idag, alltså när den här podden kommer ut, så då är det nästa speakeruppdrag. Mondo Classic som den heter, det är ju andra året, så det blir väl en tradition nu då, den här galan. Och mot ja, stora delar av världseliten, så vem vet, kanske blir världsrekord direkt för Duplantis, 6,22 i så fall. Kanske lite tufft redan i säsongspremiären. Men jag är övertänd som ni hör.
Ja, men det är med all rätt får vi hoppas. Vi får se vad du rapporterar in här nästa vecka.
Men apropå övertänd så skickade du ett klipp till mig också, Lasse. Ett ljudklipp som du verkade minst sagt engagerad i.
Ja, alltså det du tänker såklart på vad som en del kan konkurrera med och säga att nej, det är inte rätt, men det är sannolikt världens största travlopp. Prix d'Amérique i Paris sista söndagen i januari, kört sedan 1920. Hyllning till amerikanska insatsen under första världskriget, att det heter alltså Prix d'Amérique då. Och den franska kommenteringen här till Jean-Michel Basir som vann, jag tyckte det var så underbar faktiskt.
Alors c'est Rim qui est en train de passer à l'attaque, mais on a toujours à la corde en tête Dong Fanyu Chizet, et voilà Jean-Michel Basir qui passe la surmultipliée. Il se détache, il a déjà levé le bras, il a déjà gagné, il va remporter un cinquième prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Basir.
Jean-Michel Basir. Jean-Michel Basir remporte le prix d'Amérique Legend Race 2023 avec Hooker B. Jean-Michel Basir au top. Jean-Michel Basir, incroyable, incroyable Jean-Michel Basir.
Nej, men det här är ju, nu kommer ju vissa lyssnare som inte har lyssnat på våra avsnitt om, som inkluderat dart. Men det låter ju lite dart-likt med den här maffiamusiken som går på där samtidigt. Men
hästen heter alltså Hooker Barry, eller Hooker Barry som de vill säga mer i Frankrike idag. Jean-Michel Basir vinner alltså Prix d'Amérique för femte gången. Detta är kungen av travsport i Frankrike. Han gör det efter en ganska vilsam resa lite längre bak i fält. Han avvaktar mycket. Hästen är explosiv, men så här explosiv. Den försvann ju över upplopp och vann med halva upploppet i princip. Det är därför de kan vråla så mycket här, för det är så himla klart. Och han gör en liten speciell segergest också. Han sitter i sulken och drar upp höger benet i luften där över mållinjen. Liksom det är Jörgen Westholm som är svensk travtränare från Rom han har gården förresten i Sala, Västmanland. Men i alla fall, han sa i tv-sändningen att hade jag gjort så här, ramlade i vagnen, så det var lite akrobatik.
Kasta hans spöt.
Men låt mig, nej, det är bra, du har kommit ihåg det från Stig och Johansson seger med Queen Elle i Prix d'Amérique. Två gånger i sin karriär kastade Stig och spöt där, och när han vann elitloppen med Victor Utili. Men låt mig berätta bara om Prix d'Amérique. Det är ju Har ni sett startögonblicket i Prix d'Amérique? Alltså det är ju 18 hästar, två strukna, var 16 stycken. De är ju på inneplan egentligen, och så kommer de ut som en solfjäder. Och det franska startsystemet, när det inte är bilstart alltså, det bygger på att kuskarna väljer spår själva. Och det här, jag vet inte om ni kommer ihåg när vi snackade om Ridley Express och Björn Goop när han var. Det var ju 6 omstarter då, tror jag det var. Så det blir ju ofta omstart. Det är lite fuffens, jag ska ha det här spåret, du ska inte ha det. Du ska knuffa dem, och så är det lite så här. Och hästarna är på varandra och så skjuter det, va. Och den där signalen, den är man ju så trött på när man kollar på Prix d'Amérique. Men i år, 2700 från starten, det gick i första försöket. Och det är så härligt att se när man ser bilden från de tar liksom när hästarna kommer rusande mot dem efter starten. Det är 3 stycken som håller på med starten för att liksom få det att funka någorlunda, funktionärer. Det är så underbart att se hur de när de liksom säger de är iväg, de jublar klar över att de går, de går! Ja, fall, Don Fanucci Zet, svenske Don Fanucci Zet, fransk kust den här gången, elitloppsvinnare, sitter i ledningen i loppet och han ger verkligen det här färg alltså. Och när de går in på upploppet, det är ett långt upplopp, när de går in i sista sväng, 500 kvar, 400 kvar, upploppet, 300 meter kvar, det är Don Fanucci Zet som leder. Och jag hann liksom få lite gå, så jag tänkte, gud, ska han vinna det här? Ska han hålla undan? Mycket ovanligt att du vinner från ledningen. Men då kommer ju Huckerberg, eller Huckerberg då, Jean-Michel Basir, i femte, sjätte spår och bara flyger iväg. Och man ser ju när det är 150 kvar, det här är ju över. Och då är det ju bara att njuta av publiken och ta emot applåderna. De får nog sig att sluta sexa sen för övrigt. Jean-Michel Basir drabbad av stroke för drygt 10 år sedan. Karriären var över, det skulle inte gå att komma tillbaka. Han är född 1971. Men nu är han där igen. Han är där för femte gången som vinnare av Prix d'Amérique. Förra året vann hans son Nicolas Basir Prix d'Amérique. Men då är det, och det här är viktigt att säga, då var det stor kritik från inte minst svenskt och norskt håll mot hur hästen, drivningen av hästen över upploppet, hur man använder körspöt. De har andra regler i Frankrike, de är inte fullt lika frisläppta som de är i USA, men det där tycker jag oerhört illa om när de använder körspöt i prestationshöjande inriktning. Liksom. Det ska ju vara för att rätta hästen om den är på väg att göra gravt fel. Men alltså det, Norge körspöt förbjudet, i Sverige oerhört hårda regler, du får inte höja armen över axelhöjd om jag säger så, liksom, så du får mest bara använda tömmarna egentligen faktiskt. Men i år vi fick ett Prix d'Amérique som var rent och snyggt och schysst. Och samtalet i Frankrike är att de ska gå åt det nordiska hållet. Det gillar jag nästan lika mycket som jag gratulerar Jean-Michel Basir till segern i Prix d'Amérique.
Högt i tak i sporthuset.
Nu har beskedet kommit som det har ryktats om ett tag. Internationella olympiska kommittén, IOK, har meddelat att ryska och belarusiska idrottare får tävla i OS. Alltså det handlar om Paris 2024 och Milano och Cortina 2026 till att börja med, där välkomnas idrottare från länderna delta under neutral flagg. Och IOK skriver på sin hemsida, ingen idrottare ska stoppas från att tävla på grund av sitt pass. Idrottare kan delta i tävlingar som neutrala atleter, och så fungerar det redan i proffsligor i Europa, USA och Kanada, precis som i vissa individuella idrotter. Och det är alltså så att ländernas flaggor får inte synas på arenan, och inga företrädare för regeringen i varken Belarus eller Ryssland välkomnas till OS då. Men i övrigt så får de vara med och tävla. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han reagerade direkt och slagkraftigt som han alltid är, så formulerar han sig så här. Jag kommer bjuda in Thomas Bach, alltså IOK-presidenten, till Bachmut i Ukraina, så han får se med sina egna ögon att det inte finns något sånt som neutralitet just nu. Ryska idrottares neutrala flaggor kommer vara nedstänkta med blod. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda världsidrotten från inflytande från en terroriststat. Och så säger Zelensky också att han personligen har skrivit brev till Bach och ledande nationella olympiska kommittéer, och att det bara är en tidsfråga innan Kreml kommer utnyttja det här i propagandasyften. Och en sak som är intressant att höra vad ni säger också, Lasse och Jens, men alltså som jag bara tänker att det kan vi vara säkra på, Ukraina kommer att bojkotta OS om det blir så här. Och jag tror att det kommer leda till en bojkottvåg, och att OS då faller samman om det här beslutet står fast. Alltså att OS faller samman i en ohanterlig bojkottvåg, ungefär som 1980 och 1984.
Ja, men det är ju självklart att Ukraina kommer ju givetvis att bojkotta, och jag hoppas att många följer dem. Först och främst en känslomässig reaktion bara, innan vi går in och blir sakliga. Men min känslomässiga reaktion är att Internationella olympiska kommittén är en skam att företräda internationella idrottare. Jag tycker att det är för jävligt att det hamnar i det här läget. Det är den känslomässiga reaktionen. Mer faktamässigt. Ja, alltså, jag vet inte hur de respektive olympiska organisationerna i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Sydostasien eller hela Asien eller så resonerar. Men jag vet att för Europeiska unionen, för USA och för Storbritannien, som har omfattande sanktioner mot det ryska anfallskriget, vilket i sig är ett krigsbrott, anfallskriget i och mot Ukraina, för de nationerna är det ju oerhört märklig situation att skicka tävlande i en internationell organisation som säger att ryssar och Belarus är välkomna.
Jag letar efter, jag vet inte om det var en posting på Twitter eller om det var på Instagram, men jag tyckte den var där.
Mm, där
är den. Det är ukrainska idrottare i sina hemmiljöer.
Ja, när de tränar sina olika idrotter. Ja.
Sin sport. Det är bara det att de tränar i ett krigsinferno.
Ja.
De tränar i ruiner av vad som var gymnastikhallar och träningslokaler. Och för mig går det rätt in i in i hjärtat när man ser det här, att det ska inte vara möjligt för ryska och belarusiska idrottare att vara med. Jag såg något förslag, och det här var inne på någon tidigare, jag tror det var någon av våra lyssnare som också skrev in, kopplat till, skulle man kunna se det på ett annat sätt om ryska och belarusiska idrottare tog tydligt avstånd.
Ja, såg det mejlet också där. Håkan heter han som mejlade in den tanken att om man tar avstånd mot kriget, då har man rätt att vara med och tävla. Om man inte tar avstånd så får man inte vara med. Och det, ja, det finns ju någon logik i det, men samtidigt så är frågan om idrottarna vågar ta avstånd med tanke på det som kan drabba repressalier mot i Ryssland, och med tanke på att det är brottsligt att uttala sig om kriget både mot den enskilda idrottaren och mot personens familj och så.
Ja, och därför är det så lätt att säga men så svårt att göra. Och så sen vet vi också om det faktum att det faktiskt är en hel del som tycker att det Putin gör och är rätt. Och då blir det ju lika galet där.
Ja, men sen de här gränsdragningarna, var är det okej och var är det inte okej? Det är ju ett bekymmer för närvarande. Australian Open precis avslutad, tennisen, Novak Djokovic vann turneringen, hans 10:e seger i Australian Open förresten. Oj. 22-22 nu mot Nadal också i antal Grand Slam-vinster. Det blir någonting att följa upp det där i sporthuset också under året, vem som blir främst genom tiderna på här sidan. Men det som hände under turneringen också, eftersom det tillåts då med ryska spelare, till exempel Andrei Rublev då, stjärnan från Ryssland, var det ju helrörigt kring hans matcher. Det var ju dels åskådare som hade slagord för Putin och proryska krigssymboler, de kastades ut, de hade flaggor, och så hållades ner en ukrainsk flagga. Och Rublev gick till huvuddomaren och sa att du måste hjälpa mig, säg åt dem. Och det visar ju ohanterligt det här blir, alltså när ryska idrottare tillåts att vara med. Men på ATP-touren i tennis och i alla proffsligor så är det alltså fritt fram. Och de tennisspelarna representerar ju på många sätt också sitt eget land. Mm. Eller det får man ändå säga, även om det är en individuell proffsturnering. Så det är uppenbart att idrottsvärlden har svårt, väldigt svårt att navigera i det här just nu.
Nej, jag tycker inte det är dugg svårt. Varför, alltså en internationell stor organisation som Internationella Olympiska Kommittén kan inte fatta ett sånt här beslut med mindre än att Europeiska Unionen, USA och Storbritannien drar sig undan. Det är konsekvensen. Mm. Här gäller det för Internationella Olympiska Kommittén att stå upp för de grundläggande värderingarna att säga nej till ryska anfallskriget.
Jag tycker en tydlig skillnad med OS och för den olympiska kommittén, av anledningen att neutral flagg är ju lika med krigsflagg. Det är inte så att det finns 18 länder som tävlar under den neutrala flaggen.
Nej, det där är de två krigsländerna.
Det är de två krigsländerna, vilket innebär att när de två krigsländernas flagga hissas och tävlingsnummerlappar och vad det nu må vara för någonting, så är det krigsländernas möjlighet att använda idrotten som sin propaganda i ett propagandasyfte. Mm. Och det tycker jag liksom gör en jäkla skillnad i förhållande till om det råkar vara en rysk hockeyspelare i ett annat lag eller en rysk tennisspelare. Just den neutrala flaggen blir i ett OS lika med krigsflagg i min värld.
Jag tycker det är förskräckligt och skamligt att Internationella Olympiska Kommittén företräder internationell idrottsrörelse på det sättet de gör. Och sen menar jag så här, att för de länderna med skarpa och starka sanktioner som är EU, Storbritannien och England, så ser jag oerhörda bekymmer att delta i idrottsligt utbyte med Ryssland. Det kan ju vara en ishockeymatch mellan Sverige och Ryssland 2026. Det har vi ingen aning om, och det verkar ju gravt olämpligt.
Ja, sen finns kanske den här aspekten också att Thomas Bach, OS-fäktare guld 76, va? Jag läste på lite av det här i samband med att jag gjorde OS-invigningen i Tokyo, att det var en fruktansvärd smäll för honom 1980 när han inte fick vara med i OS då, eftersom Västtyskland var med i bojkotten i Moskva-OS, och han har sagt att det var liksom den största smällen i hans karriär, att politiska skäl stoppade honom från att vara med och tävla i OS, att det har satt så djupt då att han gör allt för att det inte ska finnas något tillstymmelse till politiska skäl då som ska finnas som anledning till de här besluten.
Mm. Men det bör väl vara fler än han som ska fatta det beslutet, men han kanske är så starkt drivande, menar du?
Nej, men så är det såklart formellt sett, men samtidigt så vet vi vilken makt de här presidenterna sitter på. Och Thomas Bach gör en felbedömning. Det måste vara så. Alltså, jag menar, om han till varje pris vill undvika en bojkott, då är ju inte det här rätt väg att gå. För det här kommer ju leda till bojkottkaos. Det har vi ju konstaterat i det här samtalet. Rätt så unisont, va? Mm. Och Ukraina bojkottar, de andra hänger på. Sverige har ju sagt att de inte håller med om det här beslutet. De tycker att det är fel. Men Peter Reinenbo, verksamhetschefen, sa samtidigt att vi kommer att skicka en trupp. Så han var inte alls inne på att det eventuellt skulle kunna bli någon bojkott i det här läget. Men det är ju långt kvar ändå. Det är ju nästa sommar vi pratar om när det gäller OS i Paris. Avslutningsvis, Zelenskis ord igen, va?
Mm-mm.
Jag kommer bjuda in Thomas Bach till Bachmut i Ukraina. Så får han se med sina egna ögon att det inte finns något sånt som neutralitet.
Fjällströms fotboll.
Egentligen tycker jag den här spänner över alla idrotter, men framförallt lagidrotter. Ja,
det är fotboll en utav dem. Vad har du på hjärtat?
Jag har på hjärtat, vi har alla sett handboll och vi är alla förtjusta i många delar av handbollen. Vi har allt från den sättet att förhålla sig till regler, ärligheten och de här sakerna. Men en sak som vi har berört vid olika sammanhang och som har berörts i olika sammanhang som inte är någonting nytt i sig är ju det som sker vid timeouter. Där spelare är oerhört involverande och drivande. Vi har citatet från Jim Gottfriedsson.
Hej, lyssnarna! 19 sekunder. Stefan blir Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen, så får du den mellan benen.
Ja.
Lyssna! Är det så att du får läget, så ta det!
Ja, ja.
Han är dålig på kanten, kör!
Vad man saknar honom nu. I medaljspelet känner man hör honom, Jim Gottfriedsson. Oj, vad han saknades i VM här på slutet.
Ja, ah, visst gjorde han det. Det hade varit en helt annan grej med det engagemanget. För då har man ju verkligen spelare som tar ansvar. Och när jag har haft förmånen att resa runt i England och besöka de här australiensiska landslagstjejerna som finns i fina klubbar i Premier League där, så stöter man på lite olika. Man snackar lite med tränare, man snackar med klubbledare, spelare såklart, i deras klubbar. Och jag sprang på bland annat en analytiker som hade jobbat för All Blacks. Alltså det är världens duktigaste rugbylag, de som gör The Haka.
Nya Zeeland. Ja.
Nya Zeeland, stämmer. I vilket fall som helst, det är ju också en sport som påminner en del om fotboll, påminner en del om handboll. Men där det också är väldigt spelarlätt, där spelarna tar ett stort ansvar. Och han berättade hur veckans dagar såg ut upp till en match. Då är måndagens möte, det vill säga första mötet i en ny vecka som leder upp till en match, och sista mötet och träningen som leder upp till en match håller tränarna i. Men resterande möten under veckan håller spelarna i. Som får så att säga ta det till sig, och så finns tränarna med där i bakgrunden, så håller spelarna på och säger någonting som är alldeles galet, så är de med och korrigerar och styr och sånt där. Men att det de säger liksom och bygger det hela på, som jag gillar så skarpt, är ju just det att strukturen skapar ledningen, besluten där ute på plan måste spelarna klara av och fatta själva. Och om de har hållit i det hela och så att säga själva är ansvariga för det som ska utföras. Så är de liksom inte ansvariga gentemot en tränare. Men och är man ansvarig för och gentemot varandra, då finns den fulla kraften. Och det är det jag menar. När Jim Gottfridsson håller i det här sista timeoutalet där, det är handlar bara om spelarna som ska göra det, som ska utföra det. Och på samma sätt så känner jag så här då, att det hade varit rätt intressant, och jag tänker både på hockeyn och jag tänker på fotbollen, att se om det finns framgångsrika lag som också har lyckats väva in den här typen av grejer vi diskuterar och försöker göra det i australiensiska damlandslaget här. Jag skulle vilja leta rätt fler framgångsrika fall. All Blacks, ett jättebra fall. Handbollen som det fungerar, ett jättebra fall. Så liksom mer spelarledda möten och delar av träningen. Det tror jag är en del av framtiden.
Du skulle få färre antal sparkade tränare i alla fall. Därför att de skulle kunna säga det när det går dåligt, att men det är killarna som sköter det här, eller det är tjejerna som snackar själva, så att det är därför det går dåligt här. Men att bidra med hjärngymnastik från spelarhåll borde ju vara ett framgångsrecept. Det är spännande det där att det funkar i vissa idrotter, och en del av vissa idrotter, du pekar på handboll och rugby, medan det är oerhört mycket svårare i andra.
Mm. Ja, fotbollen har nog en hel del att lära, hockeyn också kanske, utav till exempel handbollen. Staffan Olsson var ju med oss i samband med att Benga Johansson avled i fjol. Det var ju precis, det var här på hotellet. David Wiklund bjöd in då också när Staffan kom. Jätteschysst att han kom och pratade om Bengans historik. Det var väl avsnitt 348 där han pratade om hur han var när han kom in som ny förbundskapten.
Och just att alla spelare skulle ta ett ganska stort eget ansvar. Och det jag minns så väl första träningen han hade, och då han lägger en lapp mitt på plan där. Ja, här står det vad ni ska göra på träningen idag, grabbar. Så gick han upp och satt sig på läktaren.
Okej, alltså några olika övningar.
Eller? Ja, olika övningar. Och det vart ju kaos liksom. Det var ju, alla bara stod och tittade på dem. Vad fanken är det här? Men sen frågan efter, tycker ni att det var en bra träning? Bara, nej, det var det ju inte. Nej, varför det? Nej, men det var ju rätt otydligt. Ja, men det är inte jag som ska träna. Det är ju ni som ska göra det.
Ja.
Och där, redan där, så satt ju han den här stämpeln att ja, det är klart att vi har ju ett eget ansvar i det här också.
Öppet hus i sporthuset.
Vilka sporter har spelarna mer att säga till om och där tränarna är mer auktoritära? Ja, men det kan vara ett ämne att fundera kring när huset är öppet för er via sociala medier. Vi finns ju både på Twitter och Instagram, Sporthuset, och vår hemsida sporthusetpodcast.se, där ni kan vara med och ställa frågor och fundera tillsammans med oss. Och vi har ju fått ett meddelande också ifrån vår, ska vi kalla honom nu, vår parasportkorre. Anders Jansson har hört av sig om slutsummeringen från skidskyttets och skidåkningens VM i Östersund. Två namn som sticker ut just nu på vintersidan inom parasporten är utan tvekan Sebastian Modin och Ebba Årsjö. Vi börjar med Modin då, det som hände i Östersund, så det dundrade in medaljer för honom där. Två guld i längdskidåkningen, ett silver och ett brons i skidskyttet. Och hoppar vi över då till alpina VM som pågick parallellt i Spanien, så är det ju Ebba Årsjö show alltså. Mm. Fyra guld på fyra starter, helt osannolikt mer eller mindre. Ebba som ju var nominerad till årets prestation och Gäringpriset för, alltså tidsskala nu, för guld på Paralympics. Men nu alltså fyra VM-guld på fyra starter. Ja. Tack alla som hört av sig om introt. Det rullar in fortfarande faktiskt. Jag har inte hunnit få med allt riktigt till starten här den här gången. Men Martin Paulsson, Rickard Ljung, Håkan Ottosson, Pontus Karlsson, Måns Karlsson, Jörgen Eksvärd, Andreas Ravetti, Åsa Johansson med flera. Tack ska ni ha. Och en passning också ifrån Anders Nilsson, som har blivit något av en tradition. Det är alltså Brynäs-anhängaren ifrån Hudiksvall som i den här tiden varje år skickar oss en rapport. Lasse?
Ja, men i glada Hudik, så alltså Hälsingland, så är det ju nära Gästrikland. Alltså Anders har ju hört av sig till oss förut. Han håller ju hårt på Brynäs.
Och han kommer med sin prognos när det gäller då, dessvärre får han ju komma med en prognos om bottenstriden även i år. Och han har ju en oerhört deppig prognos faktiskt. Matematiken är att prognosen gjordes när det var 16 omgångar kvar. När vi spelar in det här just nu då är det 14 omgångar kvar. Och i det här läget så är Brynäs 8 poäng i distans till kvalsträcket, alltså 8 poäng neråt säkert före HV. Men i Anders prognos är de 12 poäng efter. Så han är inte så Brynäs positiv.
Ja, man kan ju säga så här också, att han är ju väldigt generös mot andra lag och väldigt lite generös, ogenerös mot Brynäs. Jag kan säga att av de här 16 återstående matcherna som han har tippat, så är det 10 förluster av 16. Och Brynäs kommer att ta ynka 8 poäng på de här 16 matcherna, medan konkurrenterna runt omkring HV71 ska ta 25 poäng. Så liksom skillnaden. Ja, alltså, här är en superpessimist som gör allt för att bara kunna överraska positivt.
Jo, men alltså nu kliver vi ju in i att HV71 har gjort en förändring på tränarsidan. Thomas Samuelsson får lämna. Man tog in Kent Nubben Norberg är ju sportchef, och han hade ju under sin Timrå-tid samarbete med Charles Berglund, Challe, som ju inplockats sen tidigare i HV. Ska man säga, kompisen till sportchefen liksom, Challe Berglund kommer som assisterande tränare. Och nu när Tommy Samuelsson får gå kommer Johan Lindbom in igen, som man håller sig liksom
Guldhjälte 95.
Ja, och
som spelare och guldhjälte som tränare 2017.
Ja visst, när för övrigt HV vann i match 7 i förlängningsspel mot just Brynäs på hemmais för HV, och det var två egna produkter som avgjorde. Öppnar spel HV71 här på Andreas Borgman.
Oj.
Martin Törnberg med hyfsad fart. Oj. Törnberg med den här passningen. Oj. I sidled, och HV71 vinner! Simon Öderud avgör! Simon Öderud avgör från Martin Törnberg, två egna produkter, och HV71 är svenska mästare i ishockey för femte gången i hockeyhistorien efter en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk kundefinal. När Martin Törnberg assisterade Simon Önerud. Men man förstår ju att det har varit en hel del glunkande, en hel del snack här i korridorerna över att det behöver göras någonting och så vidare och så vidare. Och dessutom var det tydligen så med Tommy Samuelssons kontrakt att det fanns ett optionsår i det för säsongen 23-24. Men sades det upp senast sista januari, vilket det då gjorde, då löper det ut nu i sista april. Så att det är inte så mycket merkostnader på kontraktet med Tommy Samuelsson. Men icke förty, det ska bli spännande såklart. Mycket spännande att se vilken effekt HV71 får i det här. Malmö till kval tycks tämligen uppenbart. De kan ju ladda för det här och förbereda sig för det här under en längre tid inför det kvalspelet som kommer. De två sämsta i ligan ska mötas i bäst av 7, och den som förlorar den matchen åker ur, den som vinner den klarar sig kvar.
Ja, och sen om det här kommer ge någon skön effekt för HV71, det är ju jag brukar luta mig rätt ofta mot Sanu Lindström, som jag tycker har kloka tankar. Han finns ju i podden Sanu Svensson på Simon med dig Lasse, och också i tidningen Expressen, där han har varit med i Sporthuset också ett antal gånger men där han skriver en krönika. Nu vet vi ju inte hur det gick i första matchen när vi spelar in det här mot Timrå för HV71, men han skriver det, Sanu, att entlediga Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman var den sista livlinan som gick att dra i. Man har gjort det mesta andra, man har bytt lagkapten, sparkat ut assisterande tränare, värvat flera spelare. Mm. Men sen skriver han också, tycker jag träffsäkert, att det är ju frågan ändå om det är Tommy Samuelssons fel, alltså tränarens fel, att Andy Miles defensiva spelare har uppenbara brister, att Jonas Netten och Mikael Bödker är tydliga felrekryteringar, att Tyler Wessel inte klarat att ta steget från hockeyallsvenskan till SHL, att Mattias Tedenby gjort 3 mål på 21 matcher och att Erik Martinsson är en skugga av den spelaren en gång var. Så det finns en hel del bekymmer för HV71 även inför den här, vad ska vi kalla den, 40-50 miljoners matchen som det blir om att kvala sig kvar då, som mycket tyder på.
Men det är klart att det är ju av extrem betydelse. Om vi tittar på verksamhet så är ju skillnaden mellan SHL-lag och hockeyallsvenskt lag stor. Vi har pratat om det många gånger i podden, och därför blir den här matchen alldeles speciellt, alltså. Så är det ju.
Jag undrar om Anders Nilsson har tänkt sig att gå lite grann på kommande matcher. För jag ser nämligen i hans profetia här så kommer de 7 kommande matcherna inte att vara speciellt mycket att hänga i julgranen. Det kommer nämligen vara 6 förluster och 1 oavgjord. En poäng med andra ord.
Han är på plats på sånt.
Men vilka underlag som än används för att göra dessa prognoser, så kan man ju säga att det är idrott det handlar om på sista raden. Så låt matcherna spelas, det tycker jag är ett ganska bra tips. Och vem hade i någon prognos sagt att när vi sitter här i månadsskiftet januari-februari och så frågar vi vilket lag av samtliga i svenska hockeyligan har bäst form efter jul, alltså från annandag jul fram till januari månad ut, och svaret är Oskarshamn. Den prognosen, den undrar jag medan Martin Filander, den alldeles utomordentliga coachen i Oskarshamn, själv hade ju kunnat göra.
Tommy skakar nu en härligt färggrann kärlekspåse.
Ja, för det som alltså förra veckan sköt vi på det, därför att då var ju du, Tommy, i feberläge och var tvungen att ställa in din medverkan här. Men vi ser mycket fram emot det som kommer nu på det ämnet som på lappen för näst senaste stod: funktionärer och volontärer.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Och vi tar ett litet hopp till Sätrahallen i söndags när vi spelar in den här podden. På Fridåsarenan sitter jag nu, där jag precis har varit speaker. Och i en tävling där det har vimlat av funktionärer, som det gör på friidrottstävlingar. Detta multiskeende som friidrotten är, med alla grenar som pågår. Och det passar ju bra när det handlar om kärleksbombning av funktionärer och volontärer. Och rätt kul, för när jag är speaker här nere så lär man känna många av funktionärerna. Och en av dessa är ju du, Åsa Kumlin. Välkommen till oss.
Tack så mycket.
Du är ju, ja, du får berätta vad du gjort en dag som denna.
Jag har varit datainmatare i vikt först på förtävlingarna, och sen så var jag detsamma datainmatare på...
Men vad är det, datainmatare?
Ja, det är att man håller koll då på ljustavlan, att man ser till att rätt person matas fram, man sätter kryss om det blir underkänt och ser till att hålla ett bra tempo efter, ja, efter det som arrangörerna har bestämt, det tempo man ska hålla. Mm. Och då var det väldigt roligt, vi hade kula på inneplan här i Sätra. Mm. Och där var jag också datainmatare, så till att rätt person kom fram i rätt tid.
Jag brukar smyga omkring bakom där när vi sitter vid protokollet och titta hur ni hela tiden, men också mätningen också, hur ni hela tiden kontrollerar den, va, på något sätt?
Ja, precis, vi har ju optisk mätning, men man kollar det och sen så att det kommer ut på ljustavlan på ett korrekt sätt.
Hur många funktionärer kan det vara på sån här tävling? Har du en uppfattning om det, eller?
Ja, drygt 100. Och på inneplan kanske det är som mest 70 stycken.
Mm. Och vi är precis nu efter att tävlingen är avslutad. De håller på att rigga av och nu har funktionärerna försvunnit iväg, de flesta. Men det jag slås av när jag är nere här i olika, oavsett jag varit vid längdhoppet, vid kulstötningen, vid de olika löpningarna, det är ju vilken professionalitet, vilken yrkesstolthet som finns här. Men egentligen så är det ju inget yrke, eller?
Nej, vi är glada amatörer, även om vi är utbildade. De flesta av oss som har varit med den här idag är förbundsdomare. Det vill säga, vi har gått en utbildning, vi har skrivit prov, vi har blivit godkända på det provet. Men vi är glada amatörer, vi gör ju det här på vår fritid, helt utan betalning. Ja, alla vi andra, vi har andra yrken, vi är ingenjörer, vi är barnskötare, vi är lärare, vi är kockar, ja, och så vidare.
Vad jobbar du med annars?
Jag är civilingenjör, jobbar med stora infrastrukturprojekt, framförallt järnväg.
Hur kommer det sig att en civilingenjör väljer att vid var och varannan friidrottstävling i Sverige, jag åker dit för att vara funktionär och för det får jag ingenting, alltså rent ekonomiskt. Hur kommer det sig?
Ja, det är jätteskumt. Jag har också frågat mig det ibland. Men någonstans så är det ju att vi älskar friidrott. Det gör vi. Vi älskar friidrott. Och vi tycker om att jobba i de teamen som vi har byggt upp. Och det är så himla kul att jobba ihop. Och göra en bra tävling ihop. Så att vi får så att de som är med, tävlingsdeltagarna, får en schysst upplevelse, publiken får en schysst upplevelse, men även vi funktionärer, att vi får en bra upplevelse.
Vad är viktigast för er för att få uppskattning? För ni ju, lever ju det fördolda. Många känner inte till det ni gör och ni får inget strålkastarljus. Vad är viktigt för att man ska känna att
det blev en bra dag på jobbet. Jag tänker till exempel på ofta när jag sett Daniel Ståhl när han har kastat diskus, det kan vara Diamond League eller det kan vara en svensk tävling, och så ska jag fram och intervjua honom. Nej, du får vänta tills jag har tackat samtliga funktionärer. Så går han fram och tar alla i handen varje gång.
Ja, alltså Daniel är ju fenomenal på det sättet. Han har alltid, sen han var liksom grabb på 16 år, så han alltid tackat oss funktionärer. Allihopa, varenda gång. Han är väldigt artig. Och det uppskattar vi ju hur mycket som helst. Jag tycker jag har märkt en omsvängning de senaste 6-7 åren att de aktiva tackar oss mer. Ja, det tycker jag. Det är jätteroligt när de gör det. Och framförallt om de säger någonting, att ja, men, vad bra ni var. Bra jobbat, vi kände oss trygga.
Det kan vara en hälsning till alla er elitidrottare där ute att ni, det här betyder saker, att visa vad det är. För utan er, ingen tävling, va?
Nej, men så är det ju.
När du ser på ett OS till exempel, där det är ju oerhört volontärstarkt, vad får du upp för känslor då?
Jag tycker ju att det är lite läckert att man kan få så många människor att arbeta ihop för det här. Det kräver nog något alldeles speciellt. Sen så när jag tittar på friidrotten på ett OS, då tittar jag ju bara på funktionärerna, tyvärr.
Är det så?
Ja, så är det ju. Så är det.
Till exempel vad då?
Nej, men titta på hur de står placerade.
Där kan du inte stå. Nej, det var ju förbannade så. Kan du inte stå där.
Exakt så. Jag säger till maken, så är det nu vad jag gjorde där. Det där var ju fasen mig övertramp. Liksom. Ja, så att man blir lite skadad.
Men du, avslutningsvis, Åsa Kumlin, och för de som funderar, man kanske skulle göra lite fler insatser. Vad är det bästa med att vara funktionär på en friidrottstävling?
Man blir glad för att vi är viktiga för att tävlingen ska funka. Man blir glad då vi efter avslutad tävling känner att ja, men det här gjort vi jättebra. Man blir jätteglad om någon aktiv tackar en. Eller en tränare kanske säger till en att det där var bra, det kändes bra och tryggt. Så ja, glädje.
Fortsätt göra det du gör och alla ni andra också. Det är ett imponerande arbete ni gör.
Ja, tack så mycket. Jag hänger i några år till.
Jag tycker det vackraste är när man uttrycker sig att det är för att jag älskar sporten. Det tycker jag är en av de finaste drivkrafter man kan ha för att engagera sig i någonting och vara med och skapa en så bra tävling som möjligt. Och den här uppskattningen som hon... man märker att Daniel Ståhl har varit en populär figur. Mm. Så det tycker jag är fint. Samtidigt som jag själv tänker tillbaka på Jim och Näs cykelklubb. Där började jag spela fotboll. Och
när cykel på programmet också.
Hade då ganska duktiga. De hade bowling dessutom och duktiga bowlare.
Annars hade det varit rätt kul om de sagt att vi ska heta Jim och Näs cykelklubb, men cykla ska vi inte.
Precis. Men grejen var där när det var då A-lagsmatcher och jag kom fram där så som 16-17-åring och började spela så där. Ja, men då var det ju att ens föräldrar eller syrra fick ställa upp och vara i korvkiosken. Det var liksom rullande schema, vilka som skulle ta hand om det, vilka som skulle ta hand om andra grejer. Och jag tycker det är så jäkla fina grejer där, för att det blir liksom tillfällen när man får se ens familj. Där man får, om man inte är med i truppen, får stå där själv. Och sedan så får man de här nya rollerna och tycker det är rätt roligt. Och man får se nya sidor hos varandra. Så jag tycker även det här volontärandet och funktionärandet bringa fram någonting socialt väldigt viktigt för många.
Och det Åsa säger också, som hon uppskattar så vansinnigt mycket, det är ju ett tack så mycket. Bra jobbat idag från någon aktiv eller någon tränare eller någon annan som uppmärksammar, du är inne på det här, Jens, som uppmärksammar den ideella insatsen. Och det behövs ju inte så mycket. Det behövs inte så mycket. Det är värt att ha i åtanke för alla som håller på och är avlönade för att hålla på med sitt idrottande.
Ja.
Och jag gillar friidrotten där. Jag var ju pratade om det, om vi backar 100 avsnitt eller 200 här i sporthus, hur många har vi gjort? Ja, vi kan backa 300. Men i alla fall, jag var ju speaker på inomhusgalan i friidrott här i det hette ju Globen på den tiden, Avicii Arena numera. Dagen före själva evenemang så var det ju genomgång med funktionärerna. Så obligatorisk möte med samtliga funktionärer som skulle delta på tävlingen då dagen efter. Och jag gillar verkligen det, för det var noga genomgång liksom över hur ingångsvärdena skulle vara, vad man skulle göra i sina respektive uppgifter. Men också, du ska på dig de här kläderna och se upp för de aktiva, alltså alltihopa det här liksom. Så att det var en stolthet i som arrangör, att det här ska vi sköta bra, det här ska vi göra rätt. Och jag fattar att det var från arrangörsklubbarna de kom, de här personerna som sen skulle göra det. Det är inte bara sitta som en deghög som Atlanta-funktionärerna var 1996, utan du ska faktiskt anstränga dig. Jag gillar det.
Ja, Atlanta alltså. Det, alla de här volontärerna som de har hyrt in från andra delar av USA som aldrig har varit, aldrig satt sin fot i Atlanta och plötsligt skulle köra de där bussarna och aldrig hittade rätt.
Ja, herregud.
Oväntat.
Ja. Bill Payne hette väl han som var arrangemangskommitténs ordförande som blev utskälld på varenda morgonmöte av alla stora radio- och tv-bolag som ju var fullständigt galna över hur uselt allting fungerade. Det var verkligen dåligt. Och då sa han det. Ja. Och då sa Bill Payne nere på scenen där vid podiet vid något tillfälle att jag är så trött på ert jäkla bullshit. Så vi samlar ihop er allihop. Och så kör jag iväg er utanför stan och dumpar er på en the city dump liksom på soptippen, var på det brittiska, alltså var på BBC eller vad det nu var för någonting från England, sa det att Mr. Payne, don't worry, the buses won't find their way.
Brittisk humor.
Och då tänkte han nog på busschauffören.
Men apropå Atlanta-funktionärerna och hur viktigt det är med instruktioner som var inne på, Lasse, det var ju brist på instruktioner kan man säga. Det var inte på det sättet volontärernas fel.
Nej, det är inte det vi snackar om. Nej. Till detta, jag måste bara får jag säga min kompis till Håkan, jag vet inte om han köper det, men det är ju Håkan. Ja, han som inte är släkt med Janne, Håkan Ottosson, som hjälper oss med Vasaloppsfakta och så vidare. Men han skickar någonting på det här temat, jag vill gärna med det här. Alltså, han skriver så här, jag har åkt Vasaloppet många gånger och är alltid så imponerad av IFK Mora och Sälens IF som motor utav arrangemanget. Tack vare alla frivilliga som ställer upp och hela tiden med glatt humör, proffsig service från start till mål är närvarande. Så berättar han det här. I Sälen på morgonen så läggs överdragskläder samt ombytesväska märkta med deltagarens startnummer. Det läggs på lastbilar och det fraktas sen till Mora. Där sorteras de i nummerordning. Och vi snackar som uppemot 30 000 påsar och väskor, berättar Håkan. Och ibland har det även hänt att de möter upp deltagarna med de här väskorna när de ser vilket nummer som kommer. Och så springer de och hämtar rätt nummer då, som de får tillbaka sina grejer som de lämnade vid starten så att säga. Och så skriver han samma fina service från frivilliga även på Stockholm Marathon Lidingöloppet. Utan dem skulle det vara svårt att genomföra dessa tävlingar. Varmt tack, säger Håkan. Och det är klart att tänk att ha åkt ett helt långt Vasalopp liksom och kommer fullständigt färdig i eländigt före och problem och skit och dragna rep och upp för och ner för och jäkelska, så kommer du äntligen till mål och så möts du av en varm människa med ett leende som säger bra jobbat och så räcker de över dina egna penaler som du kvitterar ut med ditt startnummer. Det är otroligt häftigt.
Låt mig avsluta den här kärleksbombningen av funktionärer och volontärer med ett väldigt fint mejl som vi fick från David Fridell som är chef för Stockholm Marathon. Han skriver så här: när man står uppe på bron över Lidingövägen och väntar på starten på Stockholm Marathon och ser det mäktiga havet av förväntansfulla löpare som längtar, bävar kanske också inför det som komma skall, så ser man överallt också funktionärer från arrangörsklubbarna Hässelby och Spårvägen i gula västar. De där som gör festen möjlig. Det kan vara olympiska mästaren Daniel Ståhl som släpar staket, Europamästaren Moa Hjelmer, svenska rekordinnehavaren Kalle Berglund som instruerar barn vid en energistation, eller OS-silvermedaljören Simon Pettersson, Silver Simon, som ser till att löparna hittar till rätt startfålla. Men allra mest är det föräldrar, klasskompisar, träningsvänner och eldsjälar som står där och hugger i. Under en Stockholm Marathon-helg så är det ungefär 3000 ideella funktionärer. Helt utan ersättning ger de allt för att deltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar. När jag ser dem så tänker jag att det kan vara det finaste vi har i idrottsrörelsen. Och jag tänker på hur samhället förändras, hur idrottsrörelsen tappar mark, och jag blir orolig. För hur skulle det gå utan deras engagemang? Om de inte ställde upp med sina stora leenden, sitt positiva sätt och sin vilja att bidra. Det här är en av idrottens framtida knäckfrågor. Det ideella engagemanget som inte behöver vara en tränarroll eller en styrelseplats, utan det ideella engagemanget i att kratta en längdhoppsgrop, att ställa ut häckar på rätt avstånd och servera vätska på motionslopp. Vi måste förtjäna dem varje dag. Men det första vi kan göra är att hylla dem så ofta vi kan.
Vackert. Mm. Applåder till David Fridell som skickar in det. Jag håller med om varenda rad i det och stryker under utmaningen när det gäller det ideella ledarskapet som måste vara alltjämt den bärande och viktigaste delen av den grundläggande svenska föreningsdemokratin. Utan det ideella ledarskapet är svensk idrott ingenting. Inte överhuvudtaget någonting. Och det David säger om problemet att rekrytera nya ledare, det är så oerhört viktigt. Riksidrottsförbundets viktigaste uppdrag är att se till att stimulera det ideella ledarskapet. Det handlar om att få fler att bli medlemmar i föreningarna. Bra David!
David, tack. Och nu då, nästa vecka. Kärlek eller olycka?
Ja, det måste ju vara olycka nu. Alltså vi kan inte efter en sån maffiv bild, tack så mycket Tommy för intervju med Åsa Kumlin och snacket här som har varit med volontärer och funktionärer, det måste balanseras upp nästa gång. All kärlek vi har gett till det ideella blir nu olycka till vadå, Jens?
Vi är upp ur den svarta olyckspåsen, har fiskats en orange lapp som jag vecklar upp.
Ja, det här är ju någonting som är starkt förknippat med fotbollen, som sprider sig allt mer till andra idrotter och jag tänker på ishockey, men även faktiskt handboll, där jag såg att handbollshabituer som twittrade under turneringens gång var ilskna över att det här förekomsten av detta, där man säger det att vi ska inte bli som fotbollen. Det handlar om filmningar.
Ja, men den är mycket viktig, för det är ett otyg som vi behöver få bort från fotbollen.
Alla sporter, men fotbollen är ju värst, eller håller ni inte med där ute när det gäller just det här med filmningar? Vi har redan presenterat en lösning ju, Jens. Det var du som gjorde det för 4-5 år sedan, avsnittet som heter Kläm åt filmarna, som handlade om videogranskning av filmningar.
Jag undrar om det var liksom SHL engagerade personer som lyssnade mer på den argumentationen än fotbollsfolket, för efter det drog ju SHL igång med granskningar av filmningar, vilket jag tycker är liksom värt att titta närmare på och se, bara skulle man kunna göra en överföring av det till fotbollen. Jag tycker fotbollen borde varit de som startade det, inte hockeyn.
Det tar vi tag i nästa vecka, och supportersången då som avslutar det hela, vad blir det nu? Vi pratade om Svenska Hockeyligan tidigare, du vill ju upp, Jens, så nu kommer det som du har väntat på. Det är Olle Öhman som har skickat en hel drös med Björklövens sånger.
Äntligen!
Ja, Björklöven på gång igen. Med massor av topplåtar varvat med några passningar för näringslivet i Umeå med omnöjd. Och topplåtar sa jag. Här kommer den första.
Men det blir inte 70-tals nostalgin som avslutar det hela, utan det blir en nyare låt, och det är från den nuvarande kaptenen i laget, Fredrik Andersson. Lövens kanske bästa kapten, skriver Olle Öhman. Har han då verkligen tänkt på guldbacken 1987? Peter Andersson med jätteprillan, tänker jag. Ja, oavsett det, här är avslutningen från Fredrik Andersson. Kanske ska han leda laget i högsta serien och göra dig igen så alla andra Björklövens supportrar lyckliga. Vad sägs om att avsluta på det sättet? Vi hörs igen nästa vecka.
Det låter toppen. Ska jag springa iväg till Arlanda Expressen?
Mycket bra. Tack så ni har. Hej, hej,
hej då.
Det här är Norrland och björkarna stad. Löven går på i sommar, blir glad. Älven fryser till, så inga mera bad. Och hej, jag Björklöven. Björklöven är världens bästa lag. Vi tar varann i hand, du och jag. så tar vi från tårna och sjunger allt vi har. Heja Björklöven. När löven lirar är det alltid hell. Så skål, hej ditt glas och svälj. Det är så bra att vi en dag spelar NHL. Och heja Björklöven. Alla veckor, månader och år. Oavsett min kärlek den består. Vi drömmer en dag att guldet vi tar. Så heja Björklöven.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.